Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdagen den 6 oktober. Vi befinner oss mitt i en Europa-omgång. Champions League är avklarat, men ikväll så ska det ju spelas Europa League och Conference League. Så det finns ju en del matcher att ta i tur med. Men Fabian, vi har ju bjudit in en gäst här som jag är väldigt spänd på att höra. Jag antar att du är det också.
Ja, nej, men det får man lugnt säga. Champions League är ju inte för alla, som jag brukar säga. Och det är ganska ointressant. De riktiga matcherna spelas ju ikväll. Nej, men skämt åsido. Det känns väldigt passande att bjuda in den här gästen. För det är mycket snackisar borta på öarna som man vill ha lite takes på. Och ska vi vara helt ärliga, de här Champions League-matcherna, City vann, Haaland gjorde mål. Vi har hört den historien ganska många gånger. Så det känns fräscht att ta ett nytt take på det här i en midweek-inspelning.
Ja, men precis. Därför så gör vi väl så att vi bjuder in vår gäst, och det är ingen mindre än Sportbladets och Viaplays utrikes- eller Englands korrespondent Frida Fagerlund. Varmt välkommen till Big Six.
Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
Du lever ju lite av våran, och jag tror att många som lyssnar på den här poddens dröm. Du är ju numera, sen 3 år tillbaka, bosatt i London är det väl, och du följer Premier League slaviskt.
Ja, det stämmer. Den får man höra ofta, att det är... Ja, att det märks att det finns väldigt många fotbollsintresserade som gärna hade velat göra detsamma. Och det är ju fint att höra på något sätt. Jag är jättelyckligt lottad av att jag får göra det här. Framförallt egentligen att jag får bo i England, för att Sverige i all ära, men det är något speciellt ändå med England. Jag vet att alla inte håller med om det. Åsikterna går ju ofta isär om England generellt, men jag älskar i alla fall den här kulturen och det här samhället.
Ja, det gör jag med. Men du, hur är det då i praktiken? Är det så drömmigt som vi alla målar upp det?
Ingenting är väl egentligen drömmigt när man väl målar upp det. Ja, det är mycket resande dels, och det är ju sånt som man kanske inte ser egentligen. Jag kanske är med 2 minuter på tv eller någonting, och sen så har det legat jättemycket logistik bakom att faktiskt ta sig dit. Särskilt nu när det är så mycket tågstrejkar här också. Det händer ju var och varannan helg ungefär, obegripligt i mitt tycke. Jag förstår inte varför regeringen inte gör någonting åt det, eller varför de inte lyssnar på de här som strejkar, men det är en helt annan diskussion. Och sen är det väl lite så när man är frilans också, att man lever lite dag för dag på något sätt. Man har ju inte riktigt den här säkerheten eller tryggheten, så att det är väl de bitarna som gör att det kanske inte är så drömmigt som man tror att det är. Men det är ett väldigt bra jobb.
Alltså jag kommer ihåg när jag bodde i Manchester, en sak som man verkligen kände att England så här är ett u-land på många sätt, var ju när jag skulle skaffa ett bankkort och gick till Barclays, jag gick till Santander, och de bara, ja, men vi måste ha en gasbill, eller vi måste ha en electricity bill. Och jag bara, ja, men jag bor i ett flat, det är inte jag som står på lägenheten. Ja, men då går det inte. Jag bara, men hur i helvete ska jag lösa det här då? Det går ju inte. Så det slutade med att jag var hos 5 banker, fick nej till alla för att jag inte kunde bevisa vart jag bodde, för att jag inte hade en räkning i mitt namn. Så det slutade med att jag fick gå till Handelsbanken, för att jag hade ett rekommendationsbrev från en svensk bank då, och de tog egentligen inte ens in privatkunder. Så det säger jag så här, de ligger efter på så många saker, men som sagt, vi älskar ju allihopa här.
Ja, de kör fortfarande med det där faktiskt, med att man måste ha en sorts räkning då för att man ska få saker. Eller ja, samma där jag skulle få mitt företagskort. Det tog lika lång tid för att jag hade flyttat precis, och så då har man ju inga utility bills heller. Så att, men sådana grejer är de kanske lite bakom. Men jag tycker ändå att bara på de 3 åren jag har bott här, och jag tror att det är pandemin också som har gjort att det är mycket mer saker som har, vad säger man, elektroniserats. Det kanske inte ens är ett ord, men
vi förstår vad du menar.
Jaha. Ja, precis. Så att det går framåt i alla fall, så kan man säga.
Ja. Har du slagit det fram då på arenorna? Jag har ju själv jobbat lite på svenska fotbollsarenor, och där är det ju väldigt enkelt. Det är ju bara att skicka till en presschef och säga att jag jobbar på fan-tv eller svenska fans, och så får man en plats på pressläktaren. Men jag antar att det är lite tuffare i världens största liga.
Ja, herregud, ja. Jag kunde inte låta bli att notera den här diskussionen kring att Alexander Isak inte hade stannat i mixade zonen efter någon match och pratat med svensk media. Och det roliga är att när jag läste det, jag reagerade inte överhuvudtaget, för att det gör de inte. Jag skulle säga att undantaget, de spelarna som rätt ofta stannar, det är ju brasilianska spelare som har väldigt god kontakt med de brasilianska reporterna, för de är två stycken som jobbar här borta. Så att de känner alla brasilianare väldigt, väldigt väl, och det finns ju hur många brasilianska spelare som helst i Premier League också. Men jag var inte förvånad över att Isak inte stannade. Det är ju på uppmaning av klubbarna väldigt ofta också. Det är inte alltid att det är deras eget beslut, och det är ju därför varje gång de går ut också så har de en presschef hängandes i hasorna, just för att han ska kunna sätta stopp för ett eventuellt samtal. Så att det är så det ser ut här borta. Just därför så mixade zonerna ger man kanske sig in i om man måste, eller om man känner att man alltså möjligtvis har en chans då att prata med någon. För annars så är det inte mycket idé att gå ner där och ställa sig. Man får inte så mycket ändå.
Men hur jag tyckte det var intressant. Vi måste börja säga att vi hyllade dig i intervjun du gjorde med Bruno Fernandes i vårt första avsnitt den här veckan. Där du, när han svarar, okay. Ja, men väldigt svävande att de var mer up for it än vad vi var. Och du ändå vågar ifrågasätta det, vilket jag tycker att du ska ha väldigt cred för. För det är lätt att många bara står och smeker medhårs i de där intervjuerna. Men om vi tar Manchester Derby till söndag som ett exempel. Hur lågt är Sverige i hierarkin? Är det vänta i 2 timmar för att få Bruno Fernandes, eller hur funkar den processen?
Det är mycket bättre nu skulle jag säga, efter att Viaplay Norge också säkrade rättigheterna till Premier League, för att det gör att ju mer pengar du betalar, desto mer makt har du. Så enkelt är det. Så att nu har Viaplay ändå klättrat upp några hack. Förra säsongen var vi ju längst ner. Men där handlar det också om att man måste bygga en sorts relation till de som är floor managers då. Och det har jag en ganska god relation till dem, och om man bara är snäll och trevlig mot dem så kan de möjligtvis försöka ordna så att man får just den spelaren man vill ha. Men ofta är det så här, särskilt i Man United-fallet, de drar ju det här skämtet varenda gång, typ, ja, nu får vi se om Chris Smalling kommer efter att United har förlorat stort, för att det var alltid så för att om United förlorade alltså en stor match då skickade de ut Chris Smalling som ingen ville ha. Då tittade alla bort och låtsades som att det regnade för att ingen som ville prata med honom. Men Bruno Fernandes var ju i alla fall bra, för att säga, för honom. Och det var inte så svårt att ifrågasätta, för att just det där med team spirit och sånt, man undrar lite ändå att okej, ni har varit lediga ganska länge nu, eller ja, ni har inte spelat match på ganska länge, och så kan ni inte hitta den här liksom rätta inställningen. Lite oroväckande tyckte jag.
Men gällande den intervjun, jag måste bara fråga, för Ian Irving som är, han är väl typ anställd av Premier League och även programledare för The Athletics United podcast Talk of the Devils. Han sa ju att känslan han intervjuade Bruno efter matchen var att det var ändå något annat i blicken än vad det var förra året. Förra året var det väldigt uppgivet, nu kändes det ändå som att det var något annat. Fick du någon reaktion? Du har ju säkert sett Bruno Fernandes intervjuer från förra säsongen när det bara kändes som en repig skiva som sa samma saker, att we're not up for it, mentality wise, we're not good enough. Kände du att det är något som är bättre i Manchester United nu, eller?
Jag tycker definitivt att det är någon glöd tillbaka hos Bruno Fernandes i alla fall, som vi inte, absolut inte såg förra säsongen. Jag intervjuade honom efter någon, kan det ha varit efter mötet borta mot Liverpool möjligtvis. Och då var det ju verkligen sådär doom and gloom. Alltså det var ju otroligt deppigt, och det är nästan så att han orkade liksom inte säga någonting, han orkade knappt öppna munnen för att han hade inte motivation nog till att göra det. Så att jag tycker definitivt att det har skett någon skillnad med honom i alla fall. Och jag tror väl att jag ställde frågan också om det här var ett steg tillbaka. Och då var han ju väldigt sådär att nej, det är det inte. Så att kan de använda det här som motivation på något sätt, så är det ju möjligt att det kan komma någonting gott ur det. Men ja, det är klart, det är inte kul heller släppa in 6 mål mot Man City i ett derby. Det känns, det gör det ju.
Ja, det är skräckartat. Jag tänkte så här, dagens program, att vi börjar med att ta lite större snackisar generellt då, borta i England, med fokus då på våra stora klubbar. Du ska få ge din syn på säsongsinledningen och lite större händelser. Och när vi är klara med det då, så tar du och jag, Fabian, oss igenom Europamatcherna som har spelats. Och vi kan väl börja som så med Premier League i stort då, Frida. Har säsongstarten motsvarat dina förväntningar som du hade inför säsongen, eller är det några lag som har överraskat positivt, negativt?
Ja, men det skulle jag skulle väl säga ändå att det har blivit, ja, men trots Manchester Citys, ja, trots att de har känts väldigt dominanta, att de inte leder ligan ändå är ju överraskande, och att det inte är Liverpool som leder ligan, det är ju ändå mer överraskande. Jag tror att deras ras på något sätt har ju varit en sån där grej som man kanske inte såg komma inför säsongen. Och jag är väldigt, 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 väldigt imponerad av Arsenal. Jag sa det för några veckor sedan att jag var övertygad om att jag hade satt Arsenal på fjärde plats i mitt tips som går i de här Premier League-biblarna. Och så tittade jag nu och så hade jag satt Arsenal som sexa. Och det var det sjukaste jag hade sett, och tänkte liksom att det är ju någonting som måste ha blivit fel här. Eller så är det jag som verkligen har satt dem som sexa. Nu måste jag försvara mig och säga att vi tippar liksom i slutet på juni, så det hade ju hunnit hända väldigt mycket sedan dess. Men herregud så fel. Det måste ha varit om Arsenal håller i det här nu, vilket jag tror att de kommer göra, för att de har imponerat i mitt tycke mest ihop med City och tagit steg i och med Gabriel Jesus, då tror jag att man får äta upp det där rätt så rejält.
Ja, fast helt galet var det ändå. Först och främst är det ju helt, det är ju väldigt jobbigt att behöva skicka in ett tips i juni. Det är ju som de som ska skicka in till Allsvenskan som får göra det i mitten på februari. Det hinner ju hända väldigt mycket. Men jag kommer ihåg att vi fick ju en del, man fick ju stå till svar. Så både du och jag, Fabian, hade väl Arsenal som fyra. Och då var det ju många Chelsea-supportrar eller allmäntyckare som kände att varför inte Chelsea med bland topp fyra? Arsenal kommer absolut inte nå Champions League, för de har inte det som krävs för att ta sista steget. Så att, helt galet var det inte, men som du är inne på, otroligt imponerande ändå. Jag såg dem ju absolut inte i serieledning. Vi har ju slagit fast, vi sa ju här i måndags att de är nu favoriter till att komma tvåa. Håller du med oss om det?
Jag håller absolut med om det. Jag tycker att deras högsta nivå, det är någonting som har hänt, särskilt sen Gabriel Jesus kom in. Det är som att han var, man pratar ofta om det där sista pusselbiten, man pratade om det i Chelseas fall inför förra säsongen när Romelu Lukaku kom in. Men det här var verkligen sista pusselbiten. Alltså sättet som han lyfter de unga spelarna också, särskilt i anfallslinjen, just det här med att de anfaller nästan alltid med fem spelare. Och han är så fruktansvärt duktig på att hitta de här ytorna, springa in i luckorna där hans lagkamrater inte finns. Det är, nej, herregud vad han har smält in i det där laget väldigt, väldigt bra på väldigt, väldigt kort tid. Det är imponerande att se.
Vi hade ju Pierre Hertin här som gäst för några veckor sedan, en svensk kille som åker på väldigt mycket Arsenal-matcher, och var ju lite inne på det. Du som har sett Arsenal ganska mycket den här säsongen, känner man verkligen en skillnad i stämningen på Emirates? För jag personligen håller ju Emirates stämning som väldigt svag normalt sett när jag har varit där. Men jag tycker att man bara hör via tvn att det känns som att de har fått en tro, och det är egentligen bättre stämning via tvn än det har varit sedan man öppnade arenan 06, för klubben har ju varit på dekis egentligen sedan man tog den där flytten till Emirates.
Ja, jag satt med gåshud nu i derbyt mot Tottenham, för att det var helt otrolig stämning. Det har verkligen skett, jag håller med Pierre, det har skett en enorm skillnad. När jag flyttade hit, det var ju, ja, men hela den här perioden med Unai Emery när han var på sin, ja, där han var på väg mot sitt slut så att säga, och Granit Xhaka slängde kaptensbindeln i gräset och det var bara burop, och ja, det var riktigt dålig stämning. Och sen har det ju tagit tid för att täta på något sätt och få det här i rullning, och så hade vi hela perioden med pandemin, då var det inga åskådare på läktarna, och då pratade man ju till och med om att det kanske var en fördel för Arsenal eftersom att stämningen hade varit så, inte hotfull, men så negativ under så lång tid, och att detta gjorde då att de fick mindre press på sig. Men man känner definitivt av en skillnad nu. Och det är nog för att det är så många unga spelare. De sjunger den här tequila-sången om William Saliba. Och nej, det är mycket, mycket positivt. Jag tror det blir så också väl efter flera år nu där det har sett så mediokert ut.
Ja, men så är det. Du nämner Gabriel Jesus. Jag tror att det var Jamie Carragher som gick ut på Twitter och sa, är inte värvningen av Haaland lite överflödig? Varför gav man inte bara Jesus förtroendet? Men det köper jag verkligen inte, av den anledningen att jag tror att Gabriel Jesus behöver känna att han är första man, att han leder ett lag, till skillnad då från vad han hade gjort i City. Och det hade varit omöjligt för Jesus att leda Manchester City, utan där hade han ju fått vara, oavsett prestationerna, en del av rotationen. Delar du den synen att det är viktigt för Gabriel Jesus? Det visste vi ju inte innan, men nu när vi ser honom vara så viktig och vital för Arsenals anfallsspel, det är någonting han mår väldigt bra av.
100%. Jag tror att en sak som också visar att han och Pep Guardiola kanske inte var på samma, on the same page, är ju att Guardiola påstod vid ett tillfälle under, det måste ha varit förra säsongen, att Jesus var som bäst som ytter. Medan Jesus då själv hävdar att nej, men jag är en striker, jag är nummer 9, det är där jag är bäst. Jag tycker bara det visar ju på något sätt att kommunikationen kanske inte har funnits där till 100%. Så det är helt klart så att Jesus trivs väldigt bra.
Just den här kampen om andra platsen då, eller vi målar upp det som det, eftersom vi kommer ju till City lite senare, de känns ju verkligen hopplöst bra, men andra platsen, vi kan ju nästan få svar på den frågan redan i helgen på Emirates när vi har Arsenal mot Liverpool. 11 poäng före är Arsenal i rådande läge då, och det kan bli 14 vid seger på söndag. Ska du vara på plats?
Ja, det kommer jag vara.
Mm. Och, vilken match?
Ja, men verkligen. Några otroliga matcher nu den här senaste veckan. Det är knappt så att man hinner med, höll jag på att säga. Nej, men det är ju faktiskt första gången på väldigt länge där Arsenal är favoriter till att vinna den matchen. Så att, det kommer bli väldigt spännande att se om de verkligen lyckas göra det. Liverpool har ju ändå spelarna som kan, kan straffa, så att säga. Men ja, och den formen Arsenal är just nu i alla fall, jag tror att de går in med väldigt, väldigt gott självförtroende.
Mm. Motståndarna då, Liverpool, där vet jag inte var du hade dem i ditt Premier League-tips, men det var ju, alltså, jag kan inte tänka mig något annat än att du hade dem som etta eller tvåa.
Tvåa, så var det.
Ja.
Och nej, det
är fallet. Och det är inget att skämmas över. Du antar att du är lika chockad som vi är.
Ja, men man är ju det, och sen är det klart att när man börjar, liksom, när man tar en nykter syn på det, så kanske det inte är så jättekonstigt ändå, med tanke på att, jag menar, och vi pratar om det här med mittfältet, vi vet att vissa av de spelarna, de blir äldre och de blir sämre, som Jordan Henderson och sen Milner, inte minst, som har kommit upp i en ålder också, där det börjar synas lite grann att han är i den åldern han är. Och sen Thiago, vi vet att han har jättemycket skadeproblem. Och det fanns ju ändå på något sätt lite ledtrådar till att det möjligtvis skulle kunna bli så här. Men jag tycker det som överraskar mig mest är ju att nu kan man inte skylla på att man har mittbackar som är skadade, exempelvis. Alltså Virgil van Dijk är ju där och är skadefri, men han har inte visat form överhuvudtaget. Så att det är väl sådana saker som gör att man ändå är förvånad över att de ligger där de ligger. Så därför var det ju intressant att se det här formationsbytet som de gjorde nu i Champions League häromdagen.
Jag har ju en spaning med det här formationsbytet, att folk pratar ju om att det är en 4-2-3-1 eller en snudd på 4-4-2, men kollar man på Liverpools average positions i den här matchen, så Jürgen Klopp har ju kollat på Jan Andersson. Han centrerar ju en trebackslinje och låter Trent vara mer defensiv, flyttar upp Tsimikas som vänstervinge och flyttar in Diaz mer centralt, ser man väldigt tydligt. Så Jan Andersson ska ha cred för den här vinsten mot Rangers.
Ja, men det låter inte jättesmart att ge Trent defensivt ansvar.
Nej, den här matchen fungerade ju. Jag tyckte det nästan var lite spännande att se honom diktera spelet på något sätt. Alltså där nerifrån, alltså han kan ju verkligen slå de här linjebrytande passningarna som är helt sanslösa. Och det fungerade ju väldigt bra. Sen får man väl komma ihåg att det är Rangers trots allt. Det är inte Arsenal, så att vi får se hur det fungerar på söndag.
Ja, och det blir intressant att se hur han formerar laget. Jag tänker mig ändå att Firmino fick ju vila här, att han efter målen här senast kommer att starta den här matchen. Men annars så är det ju mycket snack såklart kring miljardvärvningen. Nunez här som har ju fått en lite jobbig start då. Eller han började ju pikt, men så kom det röda kortet. Nu här mot Rangers tycker jag ändå att han kommer till mycket lägen. Alltså han är ju bra, precis som Haaland där, på att söka upp dem. Men har inte riktigt avslutat med sig just nu.
Nej, jag håller med. Jag tycker också att hans rörelsemönster var väldigt, väldigt bra mot Rangers. Jag tyckte också att det var ett steg framåt på något sätt. Alltså, han har ju fått en krokig start i England. Egentligen främst på grund av det här röda kortet han drog på sig mot Palace. Som ju gjorde på något sätt att det var säkert skämmigt för honom själv att han på något sätt lät sig påverkas av Joakim Andersen på det sättet, men också att det givetvis gjorde att han blev borta 3 matcher, så hinner det hända jättemycket under de 3 matcherna. Men ja, alltså fantastisk spelare är han ju trots allt i grunden.
Ja, jag tror också att han kommer komma igång här. Det är ju inte helt lätt heller när Liverpool haltar här nu i början. Hur går snacket borta hos dig och dina kollegor då, gällande Klopp? Är det några som har börjat skruva på sig? När kommer första krönikan Klopp out?
Jag tror att det kommer dröja väldigt, väldigt länge. Det har ju pratats om den här 7-årsförbannelsen mycket. Att han har en tendens att efter 7 år så börjar magin avta lite grann, eller snarare energin avtar i laget han tränar. Men i övrigt så tror jag det kommer krävas väldigt, väldigt mycket innan det börjar pratas om att han ska få sparken. Vi vet ju trots allt att han är en av de absolut främsta tränarna. Man håller ju honom fortfarande ihop med Pep Guardiola. Det är Pep och han. Och sen är det möjligtvis att det är någon till som snuddar vid, men Arteta är på väg så att säga, men han har en bit kvar. Så att ja, det är... Han har fortfarande mycket respekt.
Det är det som också är lite, jag vet inte om man ska säga oroväckande, men Klopp för mig är ju verkligen en systemtränare, precis som Pep, att man tror på sin idé och man kör den hela tiden. Det är därför det är lite uppseendeväckande att man byter den här uppställningen mot Rangers. Sen får vi se, alltså det här 2 man i mittfältet han indirekt spelar, sen om Jota droppar lite i försvarsspelet när man möter Arsenal och City borta, går ganska lätt att argumentera att just nu, eller City hemma, men 2 av de absolut svåraste matcherna på en säsong. Sen gällande det du säger om Jürgen Klopp, att det kommer ta tid. Alltså så här, folk utöver vad Klopp är för fotbollstränare får man inte glömma hur Klopp har tagit till sig Liverpool som stad och hur Liverpool har tagit till sig Klopp. För det är en väldigt speciell stad med historia med Hillsborough och arbetarklass och politiska saker. Och Klopp har verkligen tagit till sig där. Och för att få Liverpool-fansens hjärta efter Klopp, vem skulle kunna ta över det där? Jag har så svårt att se det. Nej,
och även Klopp måste väl få ha lite sämre säsonger. Han har ju ett enormt förtroendekapital och känslan är ju att många av de spelarna som har kommit in nu får de en säsong. Jag tänker på Nunez, Diaz som har ju sett bra ut, men får han akklimatisera sig ytterligare och kanske komma igång lite med poängskörden, så blir han också väldigt bra. Och förhoppningsvis så kan de även väcka liv i Salah också. Och sen är väl tanken att Bellingham ska komma nästa sommar och då bör ju det där mittfältet även... ta fart igen.
Ja, vi får väl säga bara om Haaland inte har lyckats övertala honom att välja City istället. Den risken finns ju alltid. Jag tänkte bara på det också, just det här med tränare som måste anpassa sig. Får inte glömma bort heller att det var inte så där jättelänge sedan som Guardiola och City helt plötsligt stagnerade lite grann. Det var väl hösten 2020?
Första pandemisäsongen är det väl.
Ja, men precis. Jag minns ett möte med West Ham där efteråt så löd frågorna om Pep kommer att bli kvar i City. Och här står vi idag, och det var ju för att han bestämde sig för att han tweakade lite på sin filosofi. Han började spela mer brett, utnyttja hela planen, och just det här med att behålla bollen blev betydligt viktigare för honom. Alltså det var liksom den gyllene regeln. Så att alla tränare hamnar ju på något sätt också i en svacka där de måste anpassa sig. Så att det här är kanske ett steg också då för Klopp att göra det.
Absolut, den där säsongen, rätta mig om jag har fel, men var inte den när Fernandinho skulle slussas ut och man värvar Rodri, och Rodri var ibland de mest ifrågasatta City-spelarna man har sett i fanskaror, men nu, det är fan inte många defensiva mittfältare som jag håller högre än Rodri i världen.
Nej, det måste få ta tid ibland också. Och nu, Luis Diaz rivstartade ju sin Liverpool-karriär. Han var ju riktigt bra här under våren. Det är väl bara att poängen då kanske inte har kommit upp i den nivå som Mané levererade. Men framförallt då, Darwin Núñez. Det är ju lite pressat läge för honom när han ser hur den andra stora anfallsrekryteringen till Premier League levererar. Men jag har ändå känslan av att det där kommer att bli bra.
Ja, men jag tror också det. Ja, det är rätt så intressant om man tänker tillbaka till Community Shield-finalen där Núñez på något sätt vann den kampen med Haaland. Och har sedan dess blivit ganska omsprungen. Men jag tror också Núñez... Jag tror dessutom att man får inte glömma bort att Sadio Mané också har lämnat. Vilket gör att alltså, han tog ett väldigt stort grovjobb också som man kanske inte tänkte på riktigt, alltså just vad gäller pressspelet. Och jag tycker pressspelet, just den här första pressen, där är också någonting, det är också någonting där de har tappat lite i. Så att, jag menar, ju mer de spelar ihop, desto bättre kommer det bli. Så att, ja, men förhoppningsvis för Liverpools del så kommer det liksom ljusna så småningom.
Mm. Manchester City då, vi har hyllat dem så otroligt mycket i den här podden. Vi behöver inte gå in jättedjupt på dem, men är de bättre än någonsin eller?
Ja.
Det är för tidigt kanske, men den här hösten är otrolig.
Men den är väldigt otrolig. Och just det där att i mötet med Man United att de saknade Rodri till exempel. Och det är så att man då tänkte att det kan ju möjligtvis få någon viss påverkan. Vi fick det inte alls överhuvudtaget. Och när man såg också när Pep bestämde sig för att göra det här, man slängde väl in 4 spelare på en gång. Och varenda spelare som kommer in så känner man bara att det här är liksom inga B-lagsspelare. Det här är ju spelare som hade varit A-lagsspelare i många andra klubbar. Så att på så vis så, ja, de har en otrolig bredd just nu. Och de har som sagt Haaland då som liksom har fyllt den där lilla, ja men som egentligen har gjort att Kevin De Bruyne får återgå på något sätt till det han är bäst på och slå de här fantastiska assisten. Och ja, på så vis så är de ju verkligen en väloljad maskin nu. Så får vi se. Man kan ju ändå plocka poäng av dem. Newcastle visar det ju inte minst och Villa.
Men det är det som är häftigt med City. Alltså folk pratar ju om det här att det finns inget värde på transfermarknaden. Men det är ju bara att kolla så här. Det är klart att det är jättetidigt och det är lätt att komma in i ett fungerande lag. Men Sergio Gomes och Akanji som värvades för väldigt billiga summor för den här, alltså som klimatet ser ut med övergångssummor. De är ju helt självklara i den där elvan och de kan sätta in dem i ett Manchester Derby, de kan sätta in dem i Champions League och de är helt självklara. Vilket man kritiserar ju ofta City med all rätt för vad ägarna står för och hur mycket man har värvat, kanske framförallt på den här backlinjen, men då måste man även vara beredd att ge dem cred när de hittar de här fynden, om man får säga så här tidigt.
Ja, och på ämnet tålamod då, alltså, jag ska inte säga att han är tillbaka, min Grealish, men de två senaste insatserna här är ju verkligen i rätt riktning. Och visst, man kan ju säga att motståndet igår var inte av högsta kaliber, men i Manchester Derbyt var han ju riktigt bra. Och det är också så här, han har ju också fått ett år nu att jobba på och han har inte känt den här pressen. Alltså, tittar vi på Núñez i Liverpool så har ju han ganska mycket press omedelbart här nu. Dels när Salah är svag och produktionen eller laget i övrigt hackar, men i Grealish fall så kan ju liksom han kan ju bara åka med någonstans här och känna att ja, jag kanske inte har presterat, men samtidigt presterar laget väldigt bra, så att jag har möjligheten här att hitta tillbaka till mitt forna jag, och det tycker jag att man börjar se nu.
Igår såg man faktiskt, jag håller med dig, jag tycker Grealish, vi hyllade honom för insatsen i Manchester Derbyt och fine, det är Köpenhamn han möter igår, men han är fortfarande väldigt bra. Men 11 mål, 0 plus 0, det syntes igår att han är frustrerad.
Ja, det är det som saknas, det håller jag faktiskt med om.
Ja, jag vet inte om det här... Ja, förlåt, men det här är kanske lite taskigt, men jag tror att Jack Grealish är ganska... Han har ganska, jag tror inte inlärningssvårigheter, men jag tror att det helt enkelt har tagit lite tid för honom att lära sig Guardiola-fotboll. Det ser man ju ibland, att det tar längre tid för vissa att komma in i den sortens fotboll. Det är antagligen därför Guardiola har spelat honom så mycket också, för att han har känt att vi har en fantastisk fotbollsspelare här, men nu måste vi verkligen... Han måste förstå hur jag vill att han ska spela. Men det börjar komma nu.
Ja, och alltså... oj vad jag delar det där. För det är nämligen så, men jag ser ju när Grealish spelar att han har ju Peps ord i huvudet när han kommer med bollen. Och han ska inte ha några ord i huvudet. Eller nu har han börjat förstå orden, så han behöver inte fundera på dem. För när man begränsar Grealish och ger han för mycket instruktioner, i min känsla, då blir han ingen bra spelare. Utan han ska ju vara den här killen på gatan som bara flyger fram längs linjen och gör lite det han känner för. Nu får jag lite den känslan av att det är den Grealish vi ser där ute. Som ni alla vet vid det här laget så är vi sponsrade av ATG.se. Vi levererar speltips inför Europamatcherna och helgens Premier League-matcher. Och det är väldigt glädjande att vi nu är på vinnarspåret. Riktigt snyggt spelat i Chelsea-Milan, Fabbe.
Ja, men jag kände att det var dags för min egen skull, så att man ska ha någon trovärdighet till. Och vi kan göra det så lätt att när England möter italienska lag så kommer vi fortsätta vinna och hålla nollan. Ja. För det är för svaga lag helt enkelt. Och när Milan hade de här skadeavbräcken så lockade oddset väldigt mycket. Men det var skönt att den satt.
Ja, du, jag gillade det spelet redan på förhand. Men jag gillar ditt spel inför helgen ännu mer. Låt höra.
Nej, men vi framgångsrikt gick vi förra veckan på Leicester, och känslan är att formen kommer vända nu, och James Maddison är ju en av ligans absolut hetaste spelare. Så Leicester slår Bournemouth på bortaplan, och utöver det så kommer West Ham som också känns på nytt födda med Jared Bowen som stekhet senast mot Wolverhampton. De slår Fulham på hemmaplan, och tror det eller ej, men ATG erbjuder alltså 3,83 till den här enkla raka dubbeln. Så vi fortsätter på dubbelsystemet, och känslan är väldigt fin faktiskt.
Mm. Det är bara att ta rygg på Fabbe för att fortsätta vinna. Men glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Chelsea då? Om vi tar oss till London, och där ser vi ju att det har, där har det hänt en hel del. Jag måste börja med att fråga, har du någon förtur till Potter för att du är från Sverige?
Ja, det har jag. Det är,
ja, du
faktiskt.
Har det?
Ja, det är rätt, men det är rätt fantastiskt tycker jag att han på något sätt fortfarande minns det här, att man åkte upp till Östersund och bevakade dem. Ja, men som, ja, men vad blir det nu? Det blev 4 år sedan, 2018. Ja. Mm. Och han har alltid kommit ihåg det. Och vi har på något sätt haft våra möten då och då. När man har åkt till Brighton så har man gjort nästan som en årlig intervju på något sätt. Och då Brighton har alltid varit jätteschyssta och låtit mig göra det, oavsett om det har varit för Aftonbladet eller via Plays räkning. Så att, det var ganska coolt att man fick träffa honom nu för några veckor sedan. För det var liksom via Play Sverige och Premier League Productions och de kinesiska rättighetsinnehavarna. Det var liksom vi som fick vara där. Så att, nej, det var, han är samma ödmjuka kille som han var i Östersund. Så kan man säga.
Vad glad jag blir att han ändå gör så. Det kan ju tyckas självklart, fast i den här världen när det går snabbt så kan man ju någonstans glömma var man kommer ifrån. Och han vet väl någonstans att du vet var han kommer ifrån. Alltså det går ju såklart att i England så nämner man väl det. Han var i division 3, motsvarande division 3 i Sverige. Men du om någon vet ju vad Östersund är för typ av stad och vad han gjorde med det där laget. Jag blir glad av att höra att han värdesätter det.
Ja, men verkligen. Som sagt, just den här resan han har gjort också. Jag vet inte om ni känner, för liksom följer allsvenskan också, att man har aldrig riktigt tvivlat på att det skulle gå bra för honom. Det är den enda tränaren där jag verkligen har känt så här att jag har alltid suttit i Arteta-båten till exempel och tyckte att vi måste ge Arteta förtroende till och med när det gick dåligt. Men det var inte som att man var 100% övertygad om att det där skulle bli bra. Och även om den här utmaningen som Potter har nu framför sig i Chelsea, den är ju alltså enormt mycket större än den han hade i Brighton, så känner man sig ändå rätt trygg i att om han misslyckas här så kommer det inte vara på honom. Det kommer inte vara hans fel på något sätt, för att han är en helt otrolig fotbollstränare, så är det bara.
Mm. Ja, jag köper verkligen det. Jag har alltid suttit i potterbåten. Man gör ju gärna det som svensk. Jag tror att det kommer bli bra med Chelsea, men som du är inne på, skulle det skita sig, för det kan du göra för tränare i Chelsea. De är ju ganska bra på att skicka dem tidigt när det går emot. Får vi se om det är annorlunda nu då med nya ägare. Men Potter har ju visat tillräckligt i sin tränarkarriär att han är real deal. Vad säger du om Chelsea i övrigt då? Ny ägare, vad får du för känsla av Todd Bowley?
Ja, jag vet ju om att de har varit ganska oroliga, alltså folk som jobbar i Chelsea bakom kulisserna, särskilt under sommaren fick man höra rätt mycket att shit, den här killen vet inte vad han vet inte vad han sysslar med, han vet inte vad fotboll är ens. Och det har man ju förstått, där man liksom fått höra ändå mer om ja, men alla de här mötena med Tuchel där han, vad var det, han ritade upp en 4-4-3 på tavlan, alltså att han har inte riktigt haft koll på fotbollsvärlden, men att han ändå, Todd Bowley då, har haft ambitionen att vilja lära sig. Han har varit runt väldigt mycket i Europa och träffat nästan alla andra storklubbsägare just för att på något sätt bli en del av den här världen nu, så att ambitionen finns där definitivt. Det som gör mig lite orolig dock, det är ju att de har fortfarande inte en sportchef på plats, men ändå så ryktas det väldigt mycket om att de, ja, att de har kommit överens med olika spelare eller att de håller koll på olika spelare. Då känner man bara, vem är de här personerna? Jag hoppas ju att det är Graham Potters crew som har koll på de här, så att det inte är Todd Bowley själv, för att jag litar inte riktigt på honom när det kommer till spelarrekryteringar så fullt ut.
Det är det här du är inne på som jag har såna enorma frågetecken kring. För David Ornstein rapporterade ju måndags att man har kommit överens med ett pre-contract med Nkunku från Leipzig. Och sen det pratas även om att man kommer gå väldigt hårt för Guardiol. Alltså det snackas om miljarden också där. Leipzig och sen Edson Alvarez i Ajax. Och sambandet mellan de här är att det är väldigt lovande spelare i en väldigt bra ålder. Men det är som du är inne på, man sitter utan sportchef. Man har försökt på Michael Edwards från Liverpool som tar ett sabbatsår. Det går väl lite rykten om att man kommer gå ganska hårt från honom och försöka igen. Även Freund som är i Salzburg fick man ju nej ifrån. Så känslan är ju verkligen, vem bestämmer här? Har Potter redan så här fort godkänt de här värvningarna? Det känns liksom som att det sitter någon... Jag kan ha jättefel, men att det sitter någon och jobbar siffror på Y-Scout och presenterar. Är det här okej, Potter? För att Potter har scoutat Nkunku i Leipzig, han gjorde ju inte den här scoutingen i Brighton för att det är en orealistisk spelare. Så det är så mycket frågetecken. Det kan säkert bli jättebra, men det är bara något som känns... Det är något man inte har upplevt tidigare.
Ja, Potter har ju sin scout med sig här, men... Jag menar, hans titel är ju klart och tydligt head coach. Alltså han ska inte ha sådär värst mycket att göra med just med transfers, är väl tanken som jag har förstått det. Och ja, det är, ja, men det finns rätt mycket ovisst där på Chelseas ledningssida. Och jag har lite sådär problem med, eller inte problem, men just att Bowley, han har ju haft den här strategin också där han har värvat in väldigt många unga spelare från, ja, men andra klubbars akademier. Och den tanken är ju väldigt god, den känns lite amerikansk. Utan att jag vet särskilt mycket om amerikansk idrott, så känns det ganska mycket som amerikansk idrott att just tänka sådär att man plockar in en massa unga spelare och ger dem jättelånga kontrakt, så blir det jättebra. Jag är inte säker på att alla de här grejerna kommer att fungera, men det ska bli väldigt spännande att se om det faktiskt gör det, för att ja, det är, tanken är god på något sätt, men om det funkar i fotbollsvärlden, det vet man inte riktigt.
Hur överraskad blev du av att Tuchel fick lämna?
Ja, men jag blev överraskad på grund av tajmingen, just eftersom att det hade gått en vecka av transfer sedan transferfönstret stängde, man hade plockat in Aubameyang. Jag tyckte att allt sånt pekade på att Tuchel ändå skulle få chansen att få bli kvar. Sen har man ju förstått att relationen de emellan krackelerade ganska tidigt, redan under sommaren när Tuchel slutade svara på WhatsApp eller vad det var. Och ja, på ett sätt kan man ju förstå Bowley då, att han är svår. Tuchel är ju, alltså man är inte förvånad av att höra att Tuchel är svår att samarbeta med. Han är ju en fantastisk människa när man intervjuar honom och sådär, och han var ju väldigt omtyckt bland medarbetarna i Chelsea också. Väldigt trevlig, långt mer trevlig än vad många andra tränare, Chelsea-tränare har varit. Men sen är han ju säkert, han vill göra saker på sitt sätt. Och ja, han är ju som han är, också temperamentsfull. Förmodligen den mest temperamentsfulla tränaren som har varit i Premier League nästan, och då finns det ganska bra konkurrens. Så att nej, jag var väl inte förvånad på så vis att de gjorde sig av med honom. Men tajmingen däremot, jag tyckte att det kom out of the blue så att säga.
Men om vi går in lite på en spelare som det skar sig rejält med Thomas Tuchel i Romelu Lukaku, som ja, men, är bland de största flopparna i Premier Leagues historia med tanke på övergångssumman. En Kuku som, om vi räknar med att han kommer in, vad jag har förstått så han gillar ju att laborera i de här rollerna runt. Han är ingen självskriven nia och tror att det finns någon framtid för Lukaku i Chelsea eller har det skurit sig för rejält? För alltså så här, Aubameyang, ska man satsa på honom långsiktigt? Och det känns som att de här Mason Mount, Pulisic, Ziyech, Havertz, alltså det är så många liknande spelare. Man kommer behöva en nia som ska leda den där anfallslinjen.
Ja, det kommer man ju verkligen behöva på sikt. Potter, alltså han är som han är. Han kan ju titta på en fotbollsspelare och sen så kan han placera den precis var som helst på planen och det blir bra ändå. Så att jag sitter bara och väntar lite grann på att han ska på något sätt kasta om i det här laget och kanske, ja men som vi såg Raheem Sterling egentligen i första matchen mot Salzburg, att han var inte wingback egentligen, han var ytter, för man kan inte kalla en spelare som ligger så högt i planen för wingback, men på pappret var han ju wingback, lite grann som Leandro Trossard ofta var i Brighton. Så att, ja, på sikt måste Chelsea ha in en striker definitivt. Jag tror väl inte att Brocha, han är väl inte den spelaren riktigt ändå. Han är väl mer en truppspelare. Men, ja, frågan är vem de ska ta in. Alltså, jag har svårt att se Lukaku komma tillbaka ändå på något sätt.
Jag har också svårt att se det. Och jag tycker inte att Lukaku känns som någon potterspelare heller. För att jag tror att det kommer fortsätta vara som så att han får ganska lite boll. Min känsla är ju att i Lukaku inte, där kretsar väldigt mycket kring honom. Man får jobba i tvåmannaanfall och mycket går via honom. Men han under Potter, precis som under Tuchel, skulle få löpa väldigt mycket utan boll och nog vara fortsatt ganska frustrerad. Vi ser att Haaland, han trivs ju med att röra bollen 10 gånger per match. Medan Lukaku, han är nog inte lika nöjd med det. Sen tycker jag att Chelseas trupp har ju, du nämner Raheem Sterling, jag tror att mycket är ju anpassat efter Potter redan. Jag tror att han gillar den där gruppen, just att han kan använda dem på väldigt många positioner. Han laborerar ju väldigt mycket, Potter. Det har han ju alltid gjort i sin tränarkarriär och det kommer han ju fortsätta med. Nu har vi sett att Sterling, han var ju väldigt bra i den där, det var ingen wingback-roll som du är inne på, ytterpositionen. Han tog sig till lägen ändå, men nu är han ju lite längre fram i banan. Och det här gäller även, jag tror att han kommer uppskatta att jobba med Mason Mount. Loftus-Cheek används ju på flera positioner, så att det är ju en grupp med spelare som inte bara har en plats i laget.
Det är väl i så fall Chilwell som man undrar lite över. De är ju oroliga här borta också i och med att det vankas VM och sådär, och då vill man gärna ha sina spelare i form, och Chilwell är ju en av dem som, ja, som bara, det finns en del frågetecken kring då på grund av Kukurea. Och tyckte väl inte att Chilwell gjorde en sådär särskilt bra match heller under gårdagen. Så att, lite frågetecken där kring vad som ska hända med honom. Men beroende på om man då vill använda Sterling istället som den spelaren som på pappret ska vara wingback. Men jag spelar såklart mycket högre upp. Men ja, vi får se.
Mm. Vi pratar mer Chelsea sen när vi snackar ner Milan-matchen. Manchester United då? Berätta nu för Fabbe hur läget är med hans United. Han är inte helt nykter i alla sina analyser. Han svävar iväg ibland. Hur tycker du att Manchester United mår?
Man vet aldrig riktigt med Manchester United, det är inte så. Man tror sig veta att nu går det framåt, nu går det uppåt, och sen så kommer det liksom en törn igen. Ja, alltså, om man ser till Erik ten Hag så han har inte fått den bästa starten, kan man ju inte säga. Sen blev han ju utsett till månadens tränare i september, men det hade väl mer att göra med att det inte spelade så många matcher i september, så att det fanns inte så mycket konkurrens egentligen om den utmärkelsen. Han är ju ganska sur av sig, är han inte det? Att han är väldigt sådär, väldigt hård och väldigt kritisk. Och jag tror att han har haft lite problem ändå med det kommunikativa. Just det här att hans engelska har blivit bättre nu, mycket bättre nu. Men den var inte speciellt bra i början. Och det tror jag kan vara verkligen en sån där grej som man kan hindra en lite grann att få fram sin filosofi och så. Så därför var jag inte förvånad av att han plockade in Anthony. För det är klart att man vill ha in spelare som vet hur man som tränare vill spela. Men jag tror kanske inte man ska dra för höga växlar av förlusten mot Man City nödvändigtvis. Men däremot attityden. den tyckte jag var oroväckande, just att man var så pass loj att man knappt försökte. Det var i pressspelet, det var oroväckande.
Alltså det är det som är grejen, som du säger, alltså Sancho, Anthony framförallt kanske, alltså deras inställning, ska man möta City, vi ställer ju indirekt upp med fem anfallare, alltså Scott McTominay är ju vår enda balansspelare som vi har, och Christian Eriksen ska sköta balansen med honom, det säger sig självt att alltså så här, vill man spela sin filosofi, ska man gå hela vägen, jag vet inte, och ligga under två matcher i Premier Leagues första, vad vi spelat sju omgångar med 0-4, det är klart att det ställer frågor. Sen, det är kul att du tar upp det här med språket, för det jag mest har reagerat på är egentligen hans sättet han uttalar sig på presskonferenserna. Alltså, du har dels det här med Ronaldo, nu tackar han City för en lektion. Han sa att Ronaldo är pissed off. Alltså, så här, är han så ärlig som person, eller är det att han inte kan språket? För jag kommer ihåg Klopp när han kom till England. Han bara pratade och det lät så flytande. Men sen bara, vad sa han egentligen? Alltså så här, han sa engelska ord och det lät bra, men man fattar ingen logik i det hela. Och känslan är, jag vill verkligen veta, för det är väldigt, väldigt ovanligt att tränare är så ärliga i postmatchintervjuer och på presskonferenser. Är Ten Hag dålig på engelska, eller är han bara en väldigt ärlig tränare?
Jag tror det är en kombination faktiskt. Jag tror att han är en ärlig person i sig, eller att han inte drar sig för att säga vad han tycker och så till vidare. Men jag tror definitivt också att det är en kommunikationsgrej. Vi ser hur enkelt det är nu med Antonio Conte exempelvis häromdagen, som anklagas för att ha sagt att jag spelar inte Doherty för att jag är dum. Men det var inte så han sa. Alltså om man lyssnade på presskonferensen så hade man förstått att han hade två tankar i huvudet samtidigt, och eftersom att engelska inte är ens modersmål så kan han inte få fram det på rätt sätt. Så att det måste man alltid ha med sig lite grann när man lyssnar på de här utländska tränarna. Att det är inte alltid så de menar som de säger.
Men det som är oroväckande med Manchester United, det är ju att man liksom fortsätter att vara lite snett på det när det kommer till övergångarna. Alltså Ten Hag, jag är övertygad om, är ju, det har ju visat i Ajax, han är en skicklig tränare som kan bygga lag och har en tydlig idé hur han vill spela fotboll. Men det är ju lite så här, det kommer rapporter om Casemiro har inte spelat, och det kommer rapporter om att det är en värvning som ledningen ville ha men inte Ten Hag, han ville ha Frenkie de Jong, och sen kommer Anthony då, som å andra sidan Ten Hag har sagt att vi vill ha honom till varje pris. Ganska fin förhandlingssits då från Ajax sida, för min känsla är att han inte är värd en miljard av det han har visat hittills, även om han har smält in två kassar, och det gör ju att United återigen hamnar där, att man spenderar stora summor på spelare som kanske inte riktigt håller nivån för den prislappen.
Nej, men jag fattar inte heller varför man inte börjar, alltså det misstaget man begår varje sommar, det är också att fokusera väldigt mycket på en spelare under typ 3 månaders tid, och sen står man där med ett par veckor kvar av transferfönstret och har inte fått in någon, och då måste man spendera de enorma summorna på spelare. Det har ju blivit, det finns ju en grej också nu, det här med efter Brexit, så har det har också resulterat i någonstans att summorna blir så mycket högre, för att klubbarna kan ju inte längre plocka vilken spelare som helst, eftersom man måste få visum, och det är inte alla spelare som får visum. Man måste liksom komma upp i en viss, ja, men man måste ha gjort vissa grejer i sin karriär för att få ett visum. Och sådana grejer har också gjort att det har blivit svårare på transfermarknaden. Men Man United har ju inte anpassat sig utifrån transfermarknaden på hur länge som helst. Alltså bara att lägga upp liksom en fullgod strategi borde ju göra saker betydligt bättre, men jag är inte säker på att han, John Murta, som, ja, jag tror inte att han är sådär världskompetent.
Nej, och det är ju alltså det har vi inte tid för att prata om Uniteds sportsliga ledning, att man investerar så mycket i truppen, men att man fortsätter rekrytera internt på de här platserna. Och England, Manchester United är en av världens största klubbar, en av världens rikaste klubbar, och man fortsätter att, ja men, rekrytera internt när det finns ledande fotbollspersoner på de här rollerna. Det är bara att kolla på City som är ett praktexempel hur man bygger en klubb från grunden, och det har inte United gjort. Men ni kritiserar Uniteds transferfönster med rätta, men jag vill ändå säga att Lisandro Martinez kan vara Premier Leagues bästa värvning genom tiderna. Världens bästa mittback.
Världens kortaste i alla fall.
Ja, ja, det är. Och då vet man hur, vad det slutar. Men och sen också, kan de inte förbjuda Ferguson att dyka upp på matcherna? Det känns som att han är, liksom, det vilar en förbannelse över att han är där. Kan inte han bara checka ut totalt? För någonstans, ja, han bestämmer ju saker och ting fortfarande, eller hur?
Ja, han var ju på Anfield också och såg Rangers.
Ja, just det.
Så att, ja, han dyker upp lite här och var, men jag håller med. Sen är det ju intressant också att han på något sätt fortfarande har ett finger med i spelet. Att han kan inte riktigt lämna United heller. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag tror att det nästa vore bättre om han bara lämnade helt och hållet. För att nu blir det på något sätt sådär att nej, vi förstår Sir Alex att vi kan, ingen kan ersätta dig. Det är väldigt tydligt nu, men nu måste man kanske gå vidare också. Han hade ju lite för många fingrar med i spelet kring att ta hem Ronaldo också, får man ju säga.
Ja, det är säkerligen han som har sagt att de ska behålla honom också. Det får jag bara känslan av. Ja, avslutningsvis Spurs då. Halvknackig start, va?
Halvknackig start. Jag har haft lite svårt att liksom hugga fast hur jag tycker att Tottenhams start har varit så här långt. För att visst, de har ju plockat poäng och de har hängt med där i toppen, men det har inte alltid sett så där jättebra ut, eller snarare att resultaten inte riktigt har speglat hur matchbilden har varit. För att vi vet allihopa att de har fantastiska anfallare, offensiva spelare som ska kunna göra mål mot, ja, men i stort sett alla motstånd. Men de har sällan dominerat bollen i havet, vilket inte nödvändigtvis behöver vara en negativ grej, men det blir ju ändå så att släpper du kontrollen ifrån dig i alla matcher så kommer du åka på en förlust så småningom. Och ja, mot Arsenal så blir det ju sådär också att när Son och de här offensiva spelarna, när de dessutom slarvar lite grann och man saknar Kulusevski, då blir det inte så mycket kvar av Tottenham. Så att, nej, han har det hett om öronen nu, Conte, för att ja, nu måste det liksom, ja, den här pragmatiska spelsättet, man måste få ut saker av det hela tiden för att folk ska hålla sig nöjda, för annars kommer gnället direkt, annars kommer jämförelserna med Stoke City och allt vad det var.
Ja, jag var lite inne på det här och så här, jag vill bara förklara för om någon tolkar det fel, jag sa inte att jag ifrågasatte inte Conte, men känslan är väl lite som du är inne på att tar man de här poängen så är det okej så länge man vinner, men så fort när man ser hur City ser ut, hur Arsenal ser ut och Tottenham spelar så tråkigt, så fort poängen inte kommer så börjar man ifrågasätta. Sen det är en svår balansgång när man, vad kommer ske framöver? Jag har så jävla svårt att sätta, ja, vi analyserar Liverpool fram och tillbaka och det är svårt att sätta finger på vad som är fel, och United är en jävla dokusåpa, fortsätter vara, men Spurs, jag har så svårt att sätta fingret på Spurs säsongen 22-23.
Men vad jag blir väldigt glad över, det är ju att, och det visar sig tydligt varje gång han saknas, det är att Kulusevski, det går inte att peta honom. Han är svinviktig för det här laget, för han bidrar ju med något annat. Jag tycker de andra spelartyperna, Son och Richarlison, är ju lite smålika varandra, medan Kulusevskis driv med boll, att hämta, liksom föra boll från backlinjen framåt, men också vara otroligt spetsig i sista tredjedelen, det saknar Spurs så fort han är borta.
Ja, jag håller med, och såg jag ju snacket här borta också. Jag blir så lika stolt varje gång över hur han verkligen tog sig an den här uppgiften. Och Kulusevski är ju en sån spelare också som, ja, men det är inte det här att han är jättekaxig och är liksom helt saknar ödmjukhet, utan precis tvärtom. Han är ju den som jobbar absolut hårdast och är hur ödmjuk som helst och jobbar verkligen hela tiden för laget. Och det har ju verkligen gynnat Tottenham, just det här att det är inte det att han söker avslut, alltså att han vill göra mål, utan han försöker hela tiden framförallt leta efter Harry Kane. Det ser man ju att han håller hela tiden koll på var Harry Kane befinner sig, just för att han vet om att sätter jag bollen där, då kommer vi göra mål. Så att, nej, håller med. Han är jätteviktig för Spurs.
Bra så. Då har vi fått en liten genomgång här. Otroligt intressant att höra dina tankar och idéer, du som är på plats där borta. Är det något annat lag, om vi bortser från Big Six, som du tycker har överraskat positivt innan vi tackar dig?
Gud, nu måste jag tänka här. Men vilka lag har vi ens i Premier League?
Brighton. Det är väl Brighton såklart.
Ja, just det, gud. Helt, vi har ju till och med pratat om Brighton. Ja, självklart. Brighton, de har aldrig varit bättre. Det säger de i sig varje år. Det är ju lätt när man kanske inte har så jättemycket historia, men nu är de verkligen bättre än någonsin. Och jag tror att det är Serbi, jättesmart tränarrekrytering. Någon som liksom har lite liknande filosofi som Potter, så att jag förväntar mig att de kan möjligtvis åka på en sån här formsvacka så småningom, för att de har inte en jättebred trupp och det sker ibland. Men jag tror att de kommer göra en jättefin säsong med eller utan Potter.
Vad händer framöver för dig nu då, Frida? Det är ju ett fotbolls-VM här ganska snart. Blir det på plats att bevaka det eller får du lite välbehövlig semester?
Nej, det blir Qatar. Ska fira min födelsedag i Qatar med att kolla på VM. Det trodde jag inte för 10 år sedan.
Nej.
Ja, så att det blir ju väldigt, väldigt speciellt. Så att det är mycket fotboll. Jag satt och kikade lite på när man ska vara ledig och det blir ju nästa juni ungefär. Så att, ja.
Får du
världens bästa jobb.
Ja, exakt. Får du lov att gästa oss? För vi kommer väl ta ett grepp på England. För jag misstänker att du ska följa England eller?
Precis. Det ska jag. Så att det blir väldigt spännande. Kul att hänga i det här engelska mediepacket också. Det är alltid ett äventyr.
En avsluta med en snabb fråga då. Ska England spela 4 eller 5 backslinje i VM?
Ja, frågar du Southgate så beror det på vilket motstånd de möter. Trebackslinje var ju väldigt framgångsrikt under EM. Och men sen samtidigt så det finns så himla mycket kvalitet i England och jag är inte säker på att Southgate är rätt man för att leda det laget eller för att få ut allting, alltså all den kvaliteten som man har i truppen. Samtidigt så, en turnering är ju vad den är. Alltså man vinner inte den genom att vara naiv och fläka fram allting man har, utan en pragmatisk läggning är ju ganska effektiv oftast. Så att, det beror på lite grann. Men oroväckande ändå i Nations League. Jag var ju på plats på matchen mot Ungern när de förlorade stort i Wolverhampton. Och det man såg där så var det ju inte, det såg inte jättepositivt ut om man säger så inför VM.
Nej, vi får se här om han får ordning på det. James Maddison kanske tar plats här i truppen om han ska gå på formsäkra spel. Jag tycker också det. Det känns helt givet. Stort tack återigen Frida för att du ville gästa oss. Otroligt intressant att höra. Hoppas att du vill gästa oss på nytt längre fram. Alltid spännande att få en lägesrapport från öarna.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Superkul.
Ja, men vi fortsätter då Fabbe, och vi ska väl ta matcherna lite som har spelats här då. Champions League har nu betat av 3 matcher och det var ju 3 oerhört viktiga poäng som Chelsea tog igår hemma mot Milan, även om segern blev kostsam.
Det kan man lugnt säga. Han börjar med att göra mål, Fofana. Sen såg du ju de där bilderna, alltså dels när man ser hur han landar med knät och även haltar, han försöker spela vidare, han haltar ut och sen ser man honom med kryckor efter matchen. Så man går ju alltid i korsband, men det är klart att man inte borde spekulera, men det såg ju inte jättebra ut. Och fan, man tycker synd om honom som precis återhämtat sig från benbrottet också.
Ja, verkligen. Ja, men definitivt så. Alltså nu så här, otroligt dyr värvning. Och det har ju han med sig också såklart. Han vet ju om förväntningar där på honom. Han har återhämtat sig efter en skräckskada. Jag håller alla tummar för här att det inte är något allvarligt. Det vore så oerhört trist för honom och Chelsea. Och det känns ju som att han gjorde ju mål här innan också. Och det känns som att han är på väg att slå sig in i Potters trebackslinje den här gången då. Han har ju, och det kommer Potter göra. Han kommer att laborera och testa runt och säkert anpassa sig efter motstånd. Och han har ju verkligen en spelartrupp som vi var inne på tidigare där han kan göra det. Men annars tycker jag att Chelsea, men de gör ju sin bästa match under Potter här, även om Milan kanske inte gör någon kanoninsats.
Ja, nej, men det håller jag verkligen med om. Alltså Milan har ju, som vi var inne på tidigare, ganska många borta den här matchen. Men jag tycker ändå att man ser när man sätter in, men enligt mig det bästa laget, att man spelar med Fofana, Koulibaly och Thiago Silva i backlinjen, att det är en annan nivå. Och alltså så här, vi har slut med superlativ för Erling Braut Haaland den här säsongen, men Reece James, alltså vilken fenomenal spelare på alla sätt och vis det här är. Och han kröner med ett snyggt mål och gör även en assist. Det är fan helt sanslöst vad England har för högerbackar. Det tåls att upprepas.
Ja, och nu är det ingen snack om att han ska starta för att han är ju betydligt mer formstark då än Trent Alexander-Arnold. Även om Reece James gör inte det snyggaste målet av de två den här omgången. Trentis frispark var ju helt brutal, men jag håller verkligen med. Vilket Lokan är på den där kanten. Upp ner, kan slå avgörande passningar, kan bomba in den, sköter defensiven bra också. Ja, det måste vara en fröjd för Potter som alltid jobbat med wingbacks att få spela med den bästa då, ute till höger. För det vill jag nog ändå säga att Reece James för stunden är riktigt, riktigt vass. Aubameyang får göra mål, tror jag också är skönt för alla inblandade. Var ju lite tvivel kring honom just för att det mycket var Tuchels värvning, men Potter har verkligen visat att han har förtroende för honom.
Men det är viktigt att han kommer igång också, för som sagt, de har ingen riktig nia. Havertz har inte kommit in i det, Lukaku out, Brocha kommer aldrig bli en startanfallare i Chelsea, så det är väldigt viktigt. Jag tycker, är det något som är synd den här matchen så är det att Mason Mounts mål blir avvinkat för offside, för han hade verkligen behövt det där. Det är ett riktigt klassmål han gör, och han är bättre den här matchen, men han behöver verkligen komma igång. Jag tycker det är kul när de laborerar med de här, vem som spelar längst fram och vilka som spelar bakom. Jag tycker det funkar bättre än vad jag kanske har sett förutom mot Spurs den här säsongen när de spelar med Sterling och Mount där. Så det blir kul att se hur man fortsätter där, och att Kovacic har kommit tillbaka. Jag tycker han är helt fantastisk.
Ja, han är viktig för det här laget. Och att de nu är Chilwell har en bit från toppformen, men det är viktigt att det funkar också. Men där har de ju Kukureya. Han har varit sjuk, han har varit inne på sjukhus, men det ska inte vara någon fara av att han snart är tillbaka. Och kommer inte Chilwell igång, ja, men då tar ju han den här platsen såklart.
Ja, det är lyxproblem kan man lugnt säga.
Ja, men ja, City, de vann ju programenligt 5-0. Haaland sa jag skulle sitta bänk, men det gör han ju inte. De kommer spela honom varje match fram till VM, men man kanske plockar av honom i paus då. Lite av ett fiasko dock med bara 2 gjorda.
Ja, nej, men det är ett antiklimax att två mål på hemmaplan. Det hör ju inte till vanligheterna, så det här är en missräkning. Jag såg en tweet nu i morse faktiskt att Erling Braut Haaland har gjort 1% av Citys mål i Premier League och Champions League historien. Han har spelat 12 matcher. Kanske, ja, jag vet inte vad det, om det säger mest om Citys historia eller om det säger mer om Haaland.
Ja, man börjar inte bli lite trött på den här statistiken kring Haaland och hur jävla bra han är.
jo, verkligen. En annan sak som jag började bli, jag hade en rant igår när vi hade en livesändning, men jag började bli ruggigt trött på att den där jävla Alfingen ska zoomas in efter varje match. Alltså såhär, de flesta människor här i världen har en pappa. Alltså såhär, han var en begränsad jävla fotbollsspelare på 90-talet och 00-talet för Leeds och Manchester City. Alltså, lägg ner. Fokusera på Haaland istället.
Ja, jag hör det där, men han vill väl sola sig i glansen. Det är ju inte hans val, men de tycker väl att den där storyn är lite rolig. City då, total slakt, borde ju ha blivit större siffror faktiskt. Men det enda laget då från Premier League som inte vann, det var ju Spurs, och de har ju satt sig i ett litet knepigt läge här nu.
Ja, men det får man lugnt säga. Alltså så här, jag tror på förhand att man tar det här, men 0-0, det ser inte jätteroligt ut. Man har den där insatsen senast mot Sporting när man torskar. Man har North London Derby när man ganska utspelad under 90 minuter, och sen den här 0-0 mot Frankfurt och Dejan skadad på det som verkar vara några veckor bort. Så det är klart att känslan inte är topp i Spurs, och riktigt, riktigt tuff match i helgen när man ställs mot Brighton. Ögonen är öppna.
Ja, det där är viktigt för dem. Och just nu så är många av de här lagarna, ja, Chelsea, de kan ju absolut inte slappna av. De har ju bara 4 poäng och nu ska de ju till San Siro härnäst. Men jag tänker på att City kan ju börja slappna av såklart. Och Liverpool kan ju inte heller slappna av när jag tänker efter dem. De har ju helt klart ett jobb att göra. Men Spurs, de kommer få slita hårt här nu hela vägen fram till VM för att hänga med i toppen, men också givetvis då gå vidare till åttondelsfinalen. Men jag tror väl ändå i slutändan att de ska fixa det här. Nu har de ju haft 2 bortamatcher då. Nu kommer de ju att böta både Sporting och Frankfurt på hemmaplan. Och där ska det ju bli 6 poäng. Men vi väntar väl på den där klockrena insatsen från Contes Spurs. Får se om det sker mot Brighton till helgen. Liverpool, de vann med 2-0 mot Rangers, och det var väl ändå, trots formen då på Liverpool, inte särskilt förvånande. Men skönt för dem att få hålla nollan. Trent fick göra mål och Salah fick göra mål.
Ja, nej, men det är så underligt att så här, jag har sett många hån att wow, man slår Rangers med 2-0, gör mål på 2 fasta, men alltså så här, matchbilden, jag tror att det är 22 i skott. Man är fullständigt överlägsna och ska såklart göra mer mål den här matchen, och jag kommer inte dra för stora växlar än. Man har 2 av säsongens absolut tuffaste matcher nu, och man kommer ställas på prov rejält, men ett steg i rätt riktning för Liverpool. Jag tror att självförtroendet både för Trent och Salah är väldigt viktigt. Att så här, man vet de här egoismen egoistiska fotbollsspelarna. Även om det är en frispark eller en straffmål så betyder det mycket. Jag tyckte man såg på Salas firande ett 2-0 mål mot Rangers i en gruppspelsmatch att det fortfarande betydde något för honom.
Ja, och om vi bara liksom kliver över då, till vad som komma skallar. Den här matchen på söndag, den är ju helt enorm för Liverpool. För här finns det ju verkligen möjlighet att ta sig tillbaka in i säsongen. Och liksom tysta dig och mig och alla övriga tvivlare där ute. För tar man en tre här nu mot Arsenal, vilket ju såklart måste vara målsättningen här nu. Då kommer det ju låta annorlunda inför den så otroligt viktiga ytterligare nästa match då. Då det är Liverpool som kommer, eller City som kommer till Anfield. Men visst, i söndagens match, den är ju vital för hela säsongen känns det.
Ja, och alltså så här, det kan ju verkligen bli, tar man 0 eller 1 poäng i de här två matcherna kontra om man tar 4 eller 6, alltså så här, Liverpool är helt plötsligt, alltså tar de 4 poäng i de här matcherna och slår Arsenal så kan man ju inte utesluta att man kommer komma 2, medan om man tar 1 poäng eller 0 så är krisen ännu djupare. Så nej, men väldigt viktiga två helgomgångar för Liverpool i Premier League, och mycket svar kommer komma fram och det ska bli kul att se hur man agerar, om man kommer, ja, men som igår, att man kommer försvara med fler man, att man kommer hålla, eller i tisdags, att man kommer hålla Trent mer defensiv, att han får diktera spelet mer bakifrån och skicka ut upp Simikas mer offensivt. Väldigt mycket frågor, det säger vi varje vecka, men det är fan väldigt mycket frågor kring Liverpool i år.
Ja, och frågor även kring hur de kommer mönstra det här laget då. 4-2-3-1, det är inte ofta Klopp överger 4-3-3. Man har ju faktiskt sagt det ibland. Borde han inte testa det? Firmino droppande, Liotta som droppande. Och än mer nu då kanske när man har fått en så tydlig nia där. Hur tror du att man kommer ställa upp rent offensivt då mot Arsenal på söndag?
Så jag har ju på något sätt svårt att se, alltså det är en väldigt offensiv, alltså så här, man ställer upp med fler offensiva spelare på pappret den här matchen. Man spelar Henderson och Thiago. Jag tror ju på något sätt att Fabinho måste komma in i den här elvan. Jag tror man kommer spela med tre centrala mittfältare. Sen om man gör om i taktiken någonting, att man kanske spelar Harvey Elliott istället för Henderson och skickar upp honom mer offensivt. Jag säger väl att man Henderson byter mot Fabinho, Jota byter mot Harvey Elliott och sen så kommer Fabinho in på central, eller på som nia, annars samma elva om jag får
bara, Fabinho som nia, Firmino
Firmino såklart.
ja, nej men okej, Firmino nia, Dias vänster och Salah höger, Jota Nunes bänk.
Ja.
Ja, men jag köper det. Jag tror väl också att det borde bli så. Och det är ju ganska fin bänk att kunna, alltså två bra spelare kunna kasta in här också i form av Jota och Nunes. Vad får vi för matchbild då? Jag ser framför mig att Liverpool nyttjar läget att ligga lite lägre här. Och att det är Arsenal som kommer hålla boll.
Vi får inte glömma att Liverpool i grunden under Klopp är ett fantastiskt jävla kontringslag och att man,
absolut,
alltså så här, ju bättre man har blivit desto mer boll man har haft, men i början, alltså så här, innan Liverpool fick in Van Dijk och Alisson så var man ju verkligen dödliga på de här omställningarna, och Arsenal, jag har väldigt svårt att se att Arsenal kommer släppa matchbilden på Emirates med den hemmasupporten som man har där, så den här matchbilden kan fan, jag inte ens tänkt på det, men den här matchbilden kan passa Liverpool ruggigt bra, och alltså så här, Arsenal är fortfarande favoriter, måste vi ändå säga att de är. Jag tror även att de är det oddsmässigt, men det känns verkligen upplagt för ett jävla slag. Det ska bli kul.
Ja, för nu blir det ju som du säger, Arsenal är favoriter mot Liverpool. Det var ju väldigt länge sedan det var så. Och nu ska vi se om de står pall för det. Mycket boll tror vi att de kommer ha, och som sagt, det kan passa Liverpools lag det här att få, ja men dels vara andra också då, men framförallt att få ställa om. Det är en jäkla match här på söndag, och för Arsenals del så en trea här, ja men då är Champions League-platsen klar.
Ja men det kan vi faktiskt få fast.
Det går inte att säga annat. Då är de 14 poäng före Liverpool. Nej. Och Liverpool som veckan därpå ska möta City på Anfield.
Ja, kan ju faktiskt dra en liten teaser att Robin Bylund har lovat att han vi ska få döpa honom i öl på en pub utanför om Henderson gör 2-1 och Haaland går mållös, så ska vi döpa honom till Braut Bylund efter den här matchen.
Oh, ja. Det kommer ju inte ske, men nej, du ska ju vara på plats där som sagt. Vad har vi mer i helgen då? Vi har ju City mot Southampton. Det lär ju bli ganska stora siffror. Även om det var Southampton som tog... De förlorade inte mot City i fjol. Två oavgjorda fighter där. Och sen har vi då redan nämnda Spurs mot Brighton. Och sen har vi en fin match då på söndag kväll där. Då Manchester United åker till Goodison Park och ska försöka få hål på Lampards mur.
Ja, det faller inte lätt med Cody och Tarkowski där. Nej, men en intressant match, många perspektiv. Hur bra är Everton egentligen? Kan man fortsätta hålla uppe det här? Och United, väldigt viktigt att sluta tillbaka efter debaclet i derbyt. Gjorde faktiskt jobbet och tog reda på varför den här matchen spelas 20.00. Och det har att göra med att det är BT Sports som har den här matchen. Och luckan BT Sports har på söndagen ger United för kort vila från torsdagsmatchen sent borta i Cypern, så att det har med det att göra. Och det här kommer ske någon mer gång. Jag tror att det var Liverpool-Leeds som kommer spelas typ 20.45 en lördag inom snar framtid, då det är en liknande situation. Det är bara att det har hänt någon gång tidigare, men det är väldigt ovanligt. Men det har med tajta schemat inför VM att göra.
Ja, det är bara tacka ta emot då, säger jag. För den där matchen uppskattar jag. Och sen får vi väl måndagsfight igen, va?
Ja, men exakt. Nottingham möter Aston Villa måndag, och det älskar man ju när man får se Monday Night Football och man får lite Premier League även på måndagen. Så man gillar ju, alltså så här, man vill ha fanperspektivet på ett plan, att det är vidrigt. Jag vet att du, alltså så här, det är en stor debatt i Sverige, supporterfientliga avsparkstider som är sent, och det är klart att det är problematiskt att en match är i Nottingham, att Aston Villa fans ska åka till Nottingham och spela match 20.00 engelsk tid och har svårt att komma hem. Men för oss tv-konsumenter så är det klart att man verkligen uppskattar det här.
Absolut, den där matchen ser jag verkligen fram emot. Nottingham som kanske inte kommer att ha ny tränare innan den här matchen, men efter tror jag väl att det blir så. Aston Villa är ju på G. Men det var tråkigt här med Augustinsson som drog ju på sig en, var det verkligen, en ganska rejäl muskelskada.
Speciellt när han hade fått chansen där. Om jag ställer en fråga då, Chelsea möter ju Wolves. Lopetegui fick sparken från Sevilla direkt efter matchen igår. Kommer vi se honom i Wolves?
Ja, men det tror jag. Det pratades ju om det redan innan han fick sparken. Och det är nu, han är inte portugis, va? Men han är ju från regionen. Så att nej, Lopetegui vore ju spännande. Det är ju en erfaren tränare. Och det är klart att det här Wolves måste kunna prestera bättre. Så att det där blir ju häftigt. Sen är ju det, rör ju på sig. Alltså, det kan bli fler tränarbyten här. The Telegraph, de rapporterar ju att Hasenhüttl hänger löst. Tycker jag är lite märkligt timing på det. Säsongsinledningen har väl varit ganska okej.
Ja, nej, men det tycker jag. Man har inte fått ut så mycket. Jag tycker att efter Lavias skada har man ju i stort sett inte tagit en enda poäng. Men
vad du älskar Lavia alltså.
Men, först med Olsson-laget och nu den här spaningen.
Ja, du bara tjatar om Lavia. Ja, nej, men han har varit bra, absolut. Vilken press han har nu när han kommer tillbaka här nu. Alla kommer ju ha ögonen på Lavia.
Lavia och Pelikotschak, det var det.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, men bra. Då tycker jag ändå att vi fick med det viktigaste från det som hände i Europa. Det är ju matcher ikväll. Ditt United ska åka till Cypern. Jag vet inte vilka man möter. Vilka är det?
Jag frågade
förra gången också, men...
Jag måste ta upp livescore här direkt. Och det är ju alltså...
Det är något Apo 11 som vanligt.
Omenia Nicosia.
Det blir
stökigt, men det blir kul. Arsenal möter väl Boda på Emirates också.
Ja, det blir häftigt. Verkligen. Men vi förväntar väl oss två roterade elver då. Sen ska väl West Ham till Belgien, va, och möta Anderlecht också i konferensen.
Ja, vi roterar med de här dussinlirarna, Casemiro och Ronaldo, så det blir kul.
Ja, exakt. Bredden är enorm i Manchester United. Vad bra, Fabbe. Då säger vi tack för idag och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen. Ja, förmodligen så spelar vi in ett nytt avsnitt på måndag då, eftersom det är en så pass sen kvällsmatch på söndagen. Men vi räknar med att få ett avsnitt ute måndag eller tisdag. Vi känner lite på det, så får vi ha det som en cliffhanger. Vi ser när vi hörs, helt enkelt.